Då säger vi god afton och välkomna till kvällens avsnitt av Bandit Like Bentner, live från Örebro, där de tre perspektiven har samlats för lite teambuilding under helgen. Kvällens avsnitt kommer att fokusera på Champions League och den lottning till kvartsfinalerna som ägde rum under fredagen. Och efter den här lottningen fick vi faktiskt fram en rad intressanta matcher på förhand. Men innan vi tar tag i dem så tänkte jag presentera kvällens panel. Och med mig idag har jag precis som vanligt Måns Karlsson.
Ja, finns med. I Örebro.
Jajamän, sitter ungefär 3 centimeter från mig.
Ja.
Ja,
det var,
ja, det var lite att och på höger sida av mig, Hannes Berlin.
Ja, fantastiskt att se två lika fantastiska herrar här i samma rum.
Ja,
magiskt på alla sätt och vis.
Ja, precis. Och Hannes är ju värd för det här lilla sällskapet den här helgen. Ja, och vi har skött oss bra hittills.
Mm, än så länge. Men ja, det är ju helgen är bara under påbyggnad så att säga.
Exakt, det kan hända mycket än.
Mm.
Jajamän, men vi hoppar väl upp på hästen och sätter igång direkt. Och vi kan väl nämna lottningen allra främst. Och de 4 kvartsfinaler som väntar är alltså Paris mot Barcelona, Bayern München mot Juventus, Malaga mot Dortmund och Real Madrid mot Galatasaray. Och om vi då tar det i tur och ordning, den ska vi se här, 2 april sätter det igång med kvartsfinalspelet. Och då är det Paris som välkomnar Barcelona till den franska huvudstaden samt Bayern München som då tar emot Juventus i Tyskland. Och om vi börjar i Frankrike, Paris, Barcelona och Zlatan ställs ännu en gång mot sitt gamla gäng. Ganska otor den här gången, eller?
Ja, det får man verkligen säga. Om man nu får vara med i hemmamötet är vi också tveksamt i med att deras överklagan har väl inte gått igenom för utvisningen, så vitt jag vet.
Någon skulle ta upp fallet idag.
Ja.
Om jag fattar det rätt.
Så att, det var hoppas för Paris att han får vara med. För att Piol skulle tydligen missa matcherna dessutom. Vilket ju är tungt avbrott för Barca. Och jag tror, det känns som att de snöta får möta Mascherano exempelvis i mittförsvaret. Så kan ju Paris ha det stora fördelar där. Jag tror det är ganska viktigt att han får vara med. För det känns som att varken Lavezzi eller Lucas har extra just i den matchen. Även om jag vet att min kollega Feldin här gillar Lavezzi väldigt mycket. Och det just nu kan spana ut över en stor plansch med El Pocho som han väl kallas. Så att det är... Jag tror att det är viktigt att Zlatan med honom ska ha någon chans. Paris, det känns som att föra som ganska klar Barca för det.
Ja, nu tog du i. Jag vet inte, jag tycker att det är mer öppet än man tror. Men sen så inleder PSG hemma. Och jag vet inte riktigt om det är bra eller dåligt. Det är bra på så vis att om Barca hade börjat hemma så är risken väldigt stor att det gått åt helvete och varit mer eller mindre köpt på turen. Men nu när PSG börjar hemma så är det ju mycket olyckligt om Zlatan inte får vara med. För det är ju en gyllene chans att sätta press på Barca i så fall inför returen i Barcelona.
Ja, PSG måste göra mål hemma om de ska ha chans, känns som. De kan inte åka till någon kamp med 0-0 och räkna med att kunna klara sig.
Nej, vi såg ju för Milan.
Ja.
Som åkte hit med 2-0.
Exakt.
Ja, och det råder väl ingen tvekan om att det vore onekligen ett avbräck om det då står fast att Zlatan missar matchen.
Ja,
det jag tror att det kommer att
göra. Ja, jag tror att det skulle krävas väldigt mycket för att UEFA ändrar ett beslut. Det enda jag kan komma på är att under ett ursäkt EM kommer jag ihåg att de ändrade Rasmus Elm för att han hade fått en felaktig varning och blev avstängd från det som var sent mot England, och det justerar de. Men det var för att det hade blivit gult kort i fel spelare, och det tror jag är något sånt som krävs för att de ska ändra sig. Det känns som att de är ganska envisa. Platini och kompani. Så jag tror att tyvärr för PSG:s del så tror inte jag att han kan komma att nå mig.
Och visst kan man väl säga att lottningen är olycklig för Paris. Dels för att Barcelona naturligtvis inte är något vidare roligt lag att möta. Men kanske framförallt för att man har kommit igång lite med beslutet efter en liten dipp. Där runt El Clasico-mötena samt mötet borta på San Siro mot Milan. Det känns som att en viss... Messi och ett visst Barcelona
lite på gång. Nu har det visserligen bara gått 2 matcher efter Real-mötena, och då var man under 2-0 mot Deportivo som inte är alls för betryggande sen 4-0-seger mot Milan. Men
den matchen var väldigt imponerande.
Ja, precis. Men man ska kanske dra för stora växlar, men eftersom att Barca är mycket bättre än vad de visat den senaste tiden, så är det ju som ni har konstaterat en mardrömslottning för PSG.
Ja, jag tror inte man ska ta för stora växlar av deras korta formsvacka heller om den sidan. Så att det
som övriga Fokus Europa och framförallt ett mediedrev drev igång en smärre cirkus och debatt utan dess like kring det där. Ja, det kändes en aning över det. Det
diskuterades ju om deras storhetstid var över Barcelona, och det kan vi konstatera att den inte är. Och att de kommer ju med största sannolikhet även slut PSG, och då ska det mycket till att kunna stoppa dem. Mm. Vinna Champions League i år överhuvudtaget, känns som.
Mm. Och en ligatitel har man ju redan i princip.
Ja, ja, det är klart.
Ja, om man nu sitter och spanar lite historiska förehavanden mellan PSG och Barca, så hittar man inte så mycket. Det enda som ploppar upp en träningsmatch från i höstas, så blev 2-2. PSG spelade då hemma. Så rent historiskt så finns det ju absolut ingenting att gå på i det här sammanhanget. Men ja, vad ska man säga? Det är ju Barca som är stor favorit i onekligen.
Mm, och vi har ju anledning att återkomma till det där med favoritskapet, eftersom att vi tänker tippa utgången i de fyra kvartsfinalerna lite senare i med podcasten.
Procentsatser
som vi är starka på i det här sällskapet.
Precis, vissa mer än andra.
Jajamän. Men nog om Paris-Barcelona för den här gången. Och som sagt, vi återkommer till den om en liten stund. Men vi hoppar över till Tyskland och Bayern München hemma mot Juventus samma kväll. Det är ett hyfsat möte det också.
Det är minst sagt tämligen olyckligt att båda mötena hamnar samma kväll. Då är det väl egentligen de två hetaste kvartsfinalerna. All heder till de två andra kvartsfinalerna. Men det är väl PSG, Barca och Bayern Juventus som är de två hetaste matcherna på förhand. Men kort sagt kring Juventus och Bayern, så ser jag det som den på förhand mest oförutsägbara kvartsfinalen av dem alla. Och jag känner att det kan gå precis hur som helst faktiskt.
Mm.
Ja, det är ju, man såg ju på Bayern också, de verkar inte bry sig om de spelar hemma eller borta. Alltså, de verkar som har ungefär samma spel hemma som borta. Det tror jag är väldigt viktigt mot ett lag som Juventus, som kanske inte kommer göra speciellt många mål i dubbelmöte, känns som. Utan jag tror det är det som kommer på något sätt väl avgörande, om vi inte ska gå in på det alls mycket nu. Så känns det som att Bayern har den här tyngden och spetsen som inte riktigt Juventus har, vilket ändå gör att Bayern får ändå se som knappa men klara favoriter. Fast det känns som det tajtaste mötet, så känns det som att det är fyra lag som står ut rent generellt i kvartsfinalspelet. Och jag tror att Bayern, det såg man också, det att spelarna visade upp på Emirates var ju väldigt imponerande. De har ju som bredd också. Du bara kollar vilka spelare de kan sätta på bänken och ändå kasta in nya som är precis lika bra. Så att det känns som att de har båda lagen har bra förutsättningar för att kunna gå långt. Men nu när de möttes så tidigt, så känns det ganska givet att Bayern är klar favorit än så länge i alla fall.
Men Juventus börjar alltså borta, och vi vet ju sen tidigare att det är ett ganska defensivt skickligt lag.
Alltså det är ju ett taktiskt perfekt lag. Jons var inne på att Bayern är bra både borta och hemma, eller att de spelar ganska likartat både borta och hemma. Juventus är ju raka motsatsen, men det är ju en positiv bemärkelse. Och eftersom att de inleder borta mot Bayern, så kommer det ju bli en match där Juventus helt taget går för ett 0-0, 1-1, beroende på hur matchen åter sig. Men de kommer helt klart gå in som det var mot Celtic, spela defensivt, ligga på kontring, och det är de ju otroligt skickliga på. Så om Juventus kan styra den här matchen i en riktning, eller ha dubbelmöte i en riktning som de vill, vilket jag tror att de är absolut kapabla till, så är jag ser nästan Juventus som en knapp favorit ändå. Även om Bayern är ett bättre lag i grunden. Och jag ser Bayern tillsammans med Real och Barca som guldkandidaterna för närvarande. Men Juventus, jag vet inte, ibland så är det ju inte rent spelarkvalitet som avgör, det är ju hur man använder den.
Men Bayern München känns ju som ett ganska, eller det kan man ju på statistiken konstatera ganska snabbt, att det är ett målrikt lag. Bjuder ofta på målrika matcher. Medan Juventus däremot ofta är inblandade i lite tajtare matcher, lite målsnålare rent av.
Ja.
Vad tror du det handlar om här igen?
Ja, alltså det är svårt att förutse karaktären på dubbelmöten. Men det känns ändå som att defensiv styrka oftast väger över mot offensiv styrka. Så jag tror inte vi kommer att se någon målkalas. Jag tror inte Bayerns offensiv kommer komma till lika stor rättsnord, exempelvis mot Arsenal förstås. Så att det är väl det som är Juventus enda chans. Att det kan få med sig 0-0 och sen bara kunna vinna med 1-0 hemma eller så. För jag tror inte det kommer bli de här, trots Bayerns starka offensiv, så är det svårt att se att det blir 3-1 som det blir mot Arsenal exempelvis, den typen av fotboll. Utan oftast i de här dubbelmöten känns det som att de defensiva lagen har lite kanske det fördel så, men de, det är lättare så, eller oftare så att det är de som får matchen dit de vill, som Hannes var inne på. Och det är väl det som är Juventus chans någonstans. Även om jag personligen inte tror att de kommer att klara det.
Mm. Ja, men ja, om jag ska välja sig matchen ur en annan vinkel, nämligen ur en historisk vinkel, så har de alla, där är väl den kvartsfinal som har mest historik, om man säger så. Det är två lag som har drabbat samman hela tre, eller hela sex gånger i Champions League under 2000-talet. Med andra ord tre gånger med dubbelmöten, så att säga. Och av senaste mötet så vann Bayern borta med 4-1 mot Juventus i en gruppspelsmatch år 2009. Och före det så blev det 0-0 i München. Men före det så är, har Juventus övertaget. De dubbelmötet under hösten 2004 så vann Bayern, eller Juventus både hemma och borta med 1-0. Och så möttes de även säsongen 2005-2006 ska jag säga, i Champions League. Och då vann Juventus med 2-1 hemma och Bayern under 2-1 hemma. Så ja, det är inte så, det är väl
knapp fördel, Juve.
Ja, får man väl säga.
Mm. Men och ganska skiftande resultat av.
Vi vet ju dessutom att senaste åren så har ju tyska lag haft väldigt svårt för italienska lag när de har drabbat samman. Både i landslagssammanhang och i klubblagssammanhang.
Mm. Ja, men bra, då har vi väl täckt av den matchen ganska hyfsat, tycker jag.
Tycker jag med.
Då har vi helt enkelt avhandlat första dagen, första kvällen. Och som vi konstaterade, eller som Hannes konstaterade, så handlar det ju onekligen om två hetaste matcherna på förhand som samlas återigen på samma kväll, känns det som.
Dock är det ingen stängd skugga
det ska det inte.
På de andra matcherna.
Men nej, och man kan knappt begära att UEFA ska gå in och liksom korrigera
det. Nej, det känns ganska sannolikt.
Vi har nog med sådana korruptions liksom,
teorier.
Ja, precis. Det behöver vi inte fler av, så att säga.
Nej.
Men vi hoppar av, eller över till onsdagskvällen istället. Och först ut där är Malaga mot Dortmund. Och det går ingen tvekan om att vi har en klar favorit i det mötet.
Nej, det är väl nästan den klaraste favoriten, känns det som. På förhand att Dortmund ska ju köra över Malaga. Men över två möten ska de ju vara klart bättre. Jag är förvånad att Malaga var så pass bra mot Porto och var så pass disciplinerade. Jag tror inte de skulle klara av att vara det på den här nivån som den där är. Så jag är väldigt, alltså man måste ju imponeras av Malaga. Jag hade knappt trott att de skulle gå vidare från gruppen. De har ju imponerat stort och är verkligen välförtjänt av sin kvartsfinalplats. Och visar ju att de, hur bra de är. Och visar också lite grann att även om Malaga hade lite tur med lottningen kanske jag fick bort. Och så visar det ändå att de här, som jag också är en av dem som har klagat lite grann på spanska ligan och sagt att det bara är två lag som håller måttet, så har vi sett nu att det är ändå tre lag som är kvartsfinal. Men så Dortmund har ju nästan imponerat mest av samtliga lag i Champions. Så såg man ju, de krossade liksom Shakhtar Donetsk, så pass bra lag med 3-0 hemma. Då skulle man definitivt kunna göra mot Malaga också. Och då är det ju avgjort, känns det. Så att det är väldigt klar fördel Dortmund för dem.
Malaga börjar visserligen hemma.
Det kanske de gör. Ja, det har det i sig rätt i. Men det känns fortfarande som att de ska inte...
De får svårt att hålla tätt mot Dortmund.
Ja, för de är hemma. Faktiskt. Sen kanske de kan göra ett mål också, men 1-1 håller räcker ju inte. De kanske måste vinna med 2-0 hemma för att de har en rimlig chans. Så var ju på Milan, det är lite liknande när de möter Barca, att de behöver nog ett par måls övertag.
Det var ju lite som de reaktioner man hörde från Borussia Dortmund håll, att de var väldigt nöjda med att framförallt få, ja, dels var de antagligen nöjda, vilket de drog sig för att förklara, att de var nöjda med att få möta Malaga, men framförallt var de nöjda med att få avsluta hemma på Westfalen stadion, där de skulle kunna få chansen att avgöra på hemmaplan, som de förklarade. Och ja, även om Malaga skulle vinna hemma, så skulle ju Borussia kör över dem i returmötet, ska jag nästan garantera. Så pass starka är Borussia, framförallt så pass hemma starka är de. Ja, rent historiskt kring den här matchen finns det absolut ingenting att gå på. De här lagen har aldrig möts enligt den statistik som jag har att tillgå. Och det är föga förvånande med Malagas svaga europeiska erfarenheter. Men det är kul att Malaga är så pass långt, men det känns som att längre kvartsfinaler ska vara omöjligt för det här laget.
Här tar sagan slut, kan man säga. Och i och med att de är ju dessutom bandlista från de kommande årets Europaspel.
Som det är just nu i alla fall.
Ja, precis. Så känns som att här är de två sista matcherna på bra ett tag för Malaga i Europa. Trots att de går bra i La Liga, så kommer det dröja ett par år innan de får chansen.
Ja, och orkar de repa sig från det? Det ska bli ett intressant
spel. Ja, jag tänkte att
det kommer vara många spelare som de kan behålla i kroppen, så att säga.
Precis. Det kan ju bli lite halvt.
En sån som Isco kommer ju försvinna ganska kvickt spela
i sig. Ja, det syftar jag förvisso på spelare som typ av karaktären Tolerant, Joaquin och så vidare.
Ja, och sen har vi ju de Santa Cruz som ju börjar komma till åren också. Ja,
de har ju väldigt många gamla spelare. Ja. Det är Michele, Santa Cruz, Saviola, ja. Baptista, för att nämna några.
Mm, många gamla godingar.
Ja, ja,
det är ju många profiler.
Ja, ja, det är ett skönt lag så. Det är kul att de når så här långt, men ja, ja, svårt att se att de ska kunna rubba Dortmund i alla fall.
Dock är det en fantastisk ställning på båda matcherna, för jag var faktiskt väldigt imponerad av Malagas lag. Läckte atmosfären i Malagas åttondelsmöte med Porto. Positivt överraskad, ska jag säga. Jag, det var länge sedan jag såg en ett spanskt lagbjuder på det draget, om man säger så.
Nej, det är inte helt fel.
Nej.
Men som sagt, slutet på sagan för Malaga kanske, men början på sagan för Dortmund.
Fortsättning.
Ja, fortsättning, men början på den riktigt allvarliga. Ja. Väl i semifinal så kan ju allt hända, som det gamla uttrycket
säger. Ja, så Dortmund kan ju vinna hela turneringen. Det råder inget tvivl om.
De hade ju väldigt
tuff
grupp, men nu har de ändå haft ganska så gynnsam lottning så här långt. Shakhtar var ju inte så bra som de visade under hösten, var väl ett, de överträffade sig själva när de var som bäst under hösten.
Så blev de ju av sin bästa spelare också.
Ja, det är också.
Till Anche i
Wien. Men, ja.
Och så var de inte i säsongerna.
Nej.
Ja, men ja, det jag vill ha sagt var att Borussia har fått en ganska gynnsam lottning nu med Shakhtar och Malaga. Och det har ju gått att se med final.
Och vi återkommer med tipset i procent. Men först ska vi avhandla sista kvartsfinalen. Och även för att vi hyllade tisdagen som den hetaste Champions League-dagen när det kom till kvartsfinalerna, så är det inte helt fyska med kvartsfinal nummer 4 mellan Real Madrid och Galatasaray. Rätt hyssar den också.
Alltså ingen match med Galatasaray är ju kalla på något sätt. Alla matcher som de spelar blir ju heta, vare sig man vill eller inte. Så att det, men de har ju matchvinnare som få andra lag har i Champions League. Det är bara att kolla, alltså Drogba, Schneider och framförallt Yilmaz då, som ju är
70-kung.
Ja, som Hannes sa i en podd i höstas, att han vägrar ju sluta göra mål, den karen, och fortsätter ju bara. Och så har han lite sköna jokrar med Umut Bulut och de här, men det blir väldigt kul möte, Real Madrid mot Galatasaray. Många härliga profiler och nästan de två skönaste tränarprofilerna som finns att tillgå i världen också, med Mourinho mot Fatiterium galningen, så att det kommer bli många parametrar. Det skulle bli intressant att se presskonferenser före och efter matcher. Känns att det kommer bli något alldeles extra också. Så jag ser väldigt mycket framåt faktiskt.
Bara Bielsa som saknas där
kanske. Ja, och möjligtvis Mats Arri också kanske. Han skulle få in på ett hörn.
Ja, men inget intressant kan mäta som är fattigt. Det är ingen som kan.
Nej.
Men ja, min personliga reaktion efter lottningen var att jag blev lite ledsen när jag såg att lottningen innebar att Real skulle börja hemma. För risken är ju tyvärr väldigt stor att dramatiken kommer vara död inför returmötet i Turkiet. Hade Galatasaray varit hemma så hade precis allting kunnat hänt i det här dubbelmötet. Nu kommer ju Real, om inte Galatasaray gör en fullkomligt taktisk, fenomenal insats av Lagerbäck, bästa Lagerbäcks skola, så kommer ju Real att ha gjort det här, borde ha gjort inför returmötet, tyvärr. Men ja, som Måns var inne på så är Real, eller Galatasaray, en hel del sköna profiler, och Yilmaz ju bara en av några, och det är ju lite av 70-kungarnas kamp här, mellan Cristiano Ronaldo och Yilmaz, som båda toppar skytteligan på 8 mål vardera. Yilmaz som har gjort 8 av Galatasarays 11 mål, vilket är helt osannolika siffror. Det borde vara omöjligt att uppnå 2013. Men ja, det är ett möte som jag ser fram emot, precis som Måns, väldigt mycket. Det är ju Galatasaray en galen klubb med många, med galna fans och många sköna spelare. Och ja, Real jagar ju vidare på sin efter sin Champions League-framgång helt enkelt.
Ja, sen ska jag bara säga lite kort också att vi är inne på lite tidigare också, att varje match Galatasaray får med de här nya stjärnorna, Drogba och Sneijder, så kommer de bli bättre. Det kommer bli bättre och bättre. För varje vecka som går så kommer de bli bättre. Så att det, sen som sagt, hade de också inte på handelsspåret att de får börja borta, det är väldigt tungt. Om de börjar hemma så hade allting kunnat hända. Nu känns det tyvärr avgjort. Det kommer förmodligen vara avgjort efter matchen.
Men om man ser det tvärtom, att om Galatasaray får med sig, låt säga, en uddamålsförlust, för det bästa man kan få med sig från Bernabeu, då kan precis allting hända hemma på...
Ja, eller att man gör mål på Bernabeu. Det kan
ja, ett bortamål förr i tiden var man mer inne på kanske att kunna spela 0-0 borta. Nu är det, blir det allt viktigare att göra bortamålen. Det blir viktigare och viktigare för varje säsong, så att och Galatasaray är ju ett galet lag. Det är ingenting att säga om, så att de skulle kunna ta med sig
Men ja, tar de chansen för returen så kommer de att gasa, för de är ju alltid hemma. Och om man ser tillbaka på historiken med de här lagen så har de ju mötts. De möttes i slutspelet 2004 i Champions League. Senaste gången så Galatasaray var i kvartsfinal. Och då var det Real som slog ut dem. Då fick inte Galatasaray börja hemma och vann med 3-2. Vilket är en bevis på deras extrema hemmafort. Men Real vann returen med 3-0 och Galatasaray Champions League och titeln slutar. Men nu är de... Eller 9 år senare inte också i kvartsfinal igen. Och vilka möter de? Jo, Real igen. Men kanske bättre lycka den här gången. Jag tror personligen inte det. Likt många andra antar jag.
Nej, inget superflytt. Och det har du ingen tvekan om att de kunde fått en lite bättre lag. Men bra, men då har vi avhandlat alla 4 kvartsfinaler så här långt. Och innan vi avrundar den här podcasten så får vi väl tipp också. Vi hör väl till. Och som vi brukar gilla att göra så använder vi oss av procentsatser. Och om vi då börjar med första mötet, Paris mot Barcelona. Hannes, var hittar vi favoriterna i det här mötet?
Det är ju Barca. Inte ens jag kan med mitt hjärta för mindre, för andra också mindre klubbar och sköna klubbar kan säga något annat. Så jag, men då är PSG. Det är schyssta chanser. Jag säger 35-65.
Oj!
Ja, nu var det generöst. Jag skulle säga 85-15 till Barca. Skulle jag låta mer rimligt. I och med just att Zlatan inte är med heller.
Ja, fast det vet vi inte riktigt.
Nej, men jag räknar med. Hade han varit med så nu ska vi inte över så här, hylla honom allt så mycket. Men då hade det funnits, det kanske var 75-25 i alla fall. Men han är deras bästa spelare och det är ju som att Barca skulle få spela ut av Messi i en match. Och då blir han mycket trubbigare och...
Å andra sidan har inte Zlatans inverkan i Champions League varit lika betydande, absolut inte lika betydande som i ligan.
Nej, men mot ett lag som Barca så...
Ja, absolut. Men de håller rätt sig som leder interna skjutligan med 5 år. Även om Zlatan skulle vara borta i första mötet. Men ja, Barca favoriter. Men jag ger PSG en rejäl chans. 35-65 till Barca alltså.
Ja, det är ju väldigt en öppen historia helt enkelt.
Jag hoppas det i alla fall. Men jag brukar ju ofta bli mycket bevisad.
Jag får väl säga att jag är lite mer inne på Måns linje och skulle väl landa på 80-20 någonting. Men vi hoppas väl nästan på Hannes.
Ja, vi hoppas på spännande spännande matcher.
Och det finns ju potential, då har du inget vecka.
Nej, och så våra svenska hjärtan, i alla fall mitt svenska hjärta, klappar ju lite efter de svenska spelarna, alltså Zlatan och Elmander som blev skadade. Så man får ju hoppas att PSG kan krångas vidare, gör i alla fall jag.
Perfekt. Och samma dag spelas alltså München-Juventus. Och där, eller vi sa tidigare att det var det tajtaste mötet på förhand. Finns det någon favorit överhuvudtaget?
Alltså italiensk lag, det känns det här som en typisk grej där Juventus bara går ut och stänger igen 2 matcher och vinner det här. Men det är svårt att tippa mot Bayern München också.
Ja, du sa väl innan att München var favorit.
Ja, det är min favorit, men det känns som en typisk Juventus-match. Men jag tror ändå 60-40 till Bayern någonstans.
Det var otroligt generöst i Bayern.
Serie A-dyrkaren kommer fram.
Ja, men nu handlar det inte så mycket om min kärlek till Serie A. Utan snarare om att jag ser 2 lag som är... Det som Bayern vinner i spelkvalitet vinner Juventus i taktisk perfektion. Så jag ser det här som ett dubbelmöte som går precis hur som helst. Så jag ser det som 50-50 kort sagt.
Lite fegt.
Lite fegt.
Ja, men vad ska man göra?
Vad ska man göra när det är jämnt? Ja, det kan man fråga sig. Precis. Då säger jag ju 51-49 Bayern då. Bara för att visa att man kan faktiskt ha livställning trots allt. Jajamän, men hur som har varit ett väldigt, väldigt, väldigt tajt möte på förhand.
Ska bli kul att se matcherna måste jag säga. Intressant att se hur de utvecklar sig rent taktiskt.
Ja, jag kan lova redan nu att jag kommer välja bort PSG Barca.
Ja, det kommer nog jag också.
Ja, sen inför
retur. Det är en fantastisk match, men Bayern är inte så här mer fantastiskt.
Ja, och returerna som spelas så veckan efter direkt. Alltså, väldigt, väldigt skönt tycker jag på att det vill. Slipper man gå och längta så länge. Men som sagt, returerna där, vilken match man väljer att se då, beror på resultatet i den första matchen.
Men vi kan väl utgå från att båda matcherna bör väl leva.
Ja.
PSG bör inte sånt.
Det bör de väl göra, ja. Och dagen efter, Malaga Dortmund och Dortmund största favoriten har vi redan konstaterat i hela tjuttablänget.
Ja, jag kan säga så mycket som 95-5.
Oj, oj, oj.
Ja.
Ingen 95-10.
Nej.
Nu är det 95-5 vi talar om.
Ja, det är nog på Daniel. 90-10, 95-5 någonstans där.
Nästan ännu värre. Om alla skulle gå vidare till semifinal genom att sluta på Rosa Dortmund. Det skulle vara lite som Greklands väg mot EM-guld 0-4.
Det är väl Dortmunds orutin möjligen som skulle kunna... Malaga har kvar väldigt rutinerade spelare som skulle kunna klara det, men...
Inte över två möten.
Det är inte så att Julio Baptista kan stoltsera med att ha spelat allt för många kvartsfinaler av den här typen.
Nej, det kanske vi har, men 90-10 säger jag till Dortmund.
Nej, okej.
Okay. Mm. Ja, det är inte så mycket mer att säga sen.
Sju höga favoriter helt enkelt.
Ja, Dortmund.
Och ja, precis. Vi räknar nästan, eller vi vågar nästan, eller halv nästan, om det är ett ord. Räkna in Dortmund som semifinalare. Ja. Verkar det som här.
Ja,
ja, och sista mötet då. Real Madrid, Galatasaray som sagt.
Mm.
Och där, att Real är favorit är väl svårt att snacka emot. Ja. Och mycket hänger som sagt på första mötet där Galatasaray fått oturen att börja borta på Bernabéu. Men om man får in ett bortamål kanske det kan leva. Mm.
Ja, så hade Galatasaray börjat hemma så hade jag kunnat gett dem så mycket som 20%. För då hade precis allt som kunde ha hänt.
Mm.
Men nu väger ju mycket över till Real. Och när jag säger mycket så menar jag väldigt mycket. Så jag säger 90-10. Nästan så att det ska vara ännu mer till Reals fördel. Men 90-10 till Reals fördel. Och ja, men Galatasaray ska absolut inte utesluta det här mötet. För det kan vara det här dubbelmötet och Galatasaray riktigt vakna till liv som stor klubb igen. Och visa hela världen vad de verkligen går för. Nu med Sneijder och Drogba i spetsen. Två spelare som brukar vakna till liv i den här typen av matcher.
Ja, jag ser 85-15 till Real.
Ja, det var generöst ändå.
Ja, det är mest för att jag utnämnde Dortmund till största favoriten. Så måste jag ramla lite mindre. Nej, men 85-15. Mm. Just för att Galatasaray har ändå spets. De kan tänka bort dem och då är allt möjligt.
Ja, och Real Madrid har ju visat sig vara... inte fullt pålitlig under hela säsongen.
Nej.
Man vet alla vad som händer under fram till mötena, men också under mötena.
Mm. Mm.
Det kan faktiskt, det är inte helt harmoniskt i den klubben, känns det som.
Nej.
Även om det blir bättre så är det ju inte perfekt än.
Nej, man vet aldrig om det svänger igen.
Nej.
Däremot, ja, något som vi däremot kan befråga för kvartsfinalen är att Galatasaray att bli en färgstarkaste klicken under kvartsfinalen. Troligen med alla profiler och med Fatih Terim som går i bräschen för hela klubben.
Mm.
Med lite vilda gestikulerande.
Ja, de är liksom vårt Celtic nu lite så här senare i turneringen. Mm.
Fast ännu galnare.
Ännu galnare, men vi höll på Celtic lite så i början för att vi tyckte det var kul att de fanns med så pass långt.
Mm.
Och nu är det Galatasaray som
fast vi sympatiserar. Mina sympatier har legat med Galatasaray genom hela turneringen. Men i gruppspelet så hade de en tämligen grågrupp i övrigt.
Ja.
Det var inte så mycket man kunde fokusera vid den gruppen.
Nej, det var också sexy på förarna.
Och det vi ska säga också lite kort. Om vi nu så våra tips går in så kommer det alltså vara Real Madrid, Barca, Dortmund och sen antingen Bayern eller Juventus i semifinaler.
Är det hyfsat då?
Ja, vilket gör att det kommer ju vara två helt otroliga semifinaler får man ju säga.
Mm.
Det är ju det är inte, förmodligen kommer det inte bli något så här uppstickarlag. Och det är ju kul med uppstickarlag. Vi hade Schalke för ett par år sedan som var framme i semifinalen.
Och Olympic mötte, eller Bordeaux mötte ju Lyon i en kvartsfinalfintal.
Ja, möjligt. Sen, Lyon var också framme i en semifinal 2010 tror jag det var. Men i år känns det verkligen som att det kommer vara de fyra bästa lagen i Europa. Det är väl United som skulle kunna vara med där. Annars är verkligen de fyra bästa lagen i Europa så kommer jag upp om det. Det är kul på sitt sätt får man säga. Fast inte vi förmodligen kommer att ha några stora skrällar kvar i turneringen.
Fast sådär gillar jag inte heller när folk resonerar. För de fyra lag som går längst är ju de facto de fyra främsta.
Ja, i den här turneringen är de främst. Ja. Men jag tror inte när Villarreal var framme i semifinalen var en straffspark när de gått till final i Champions League. Så 2006 så var de inte näst bäst i Europa.
De men var Grekland bäst i världen 0-4 när de vann?
De var bäst. Nej, men
Europa.
De var bäst i den turneringen. Var de. Och det var det som räknas.
Där. Ja. Precis.
Mm. Sen var det ju ett bättre lag i längden, men de var bäst under just den turneringen.
Ja.
Och jag tror de skiter vilket så länge de får titeln.
Precis.
Ja, exakt. Det är det som räknas. Det är det som står i historieböckerna.
Mm. Mm. Men det var inte det jag skulle prata om, utan det var mer av min kritik mot det jag tänkt om att de fyra bästa lagen inte alltid är de bästa om man säger så.
Nej, precis.
Om ni förstår vad jag menar.
Vi förstår och vi håller med dig trots
bra,
allt.
Bra.
Jajamän, men då får vi summera dagens, eller kvällens, eller nattens till och med avsnitt.
Nästan morgonens nu.
Ja, klockan är ju faktiskt, börjar närma sig 4 snåret här, och vi sitter uppe och har trevligt tillsammans och spelar in en liten podcast.
Mm.
Efter lite teknikstrul, men vi har nu verkar ha gått alldeles utmärkt. Och vi tackar väl för visat intresse och hoppas att ni som vanligt läser, kommenterar, delar och gillar och sprider. Sprider sidan helt enkelt. Och som vanligt hittar ni oss på treperspektiv.com, på iTunes och på YouTube.
Där vi för övrigt kan nästan garantera, eller jag kan garantera ett inlägg under helgens gång kring hur det står till oss här i Europa och vad vi har för oss.
Mm.
Fokusrelaterat inlägg, absolut. Det finns inget annat som är på kartan.
Nej, och annars hörs vi igen i början av nästa vecka när nästa avsnitt i den ordinarie podcasten spelas in. Det var väl allt vi hade för den här gången, och tills vi hörs nästa gång så säger vi tack och godnatt.
Tack och godnatt.
Tack och godnatt.